Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej och välkomna till Okrystat. Jag bara, vad är det den här podden heter? Jo, Okrystat heter det såklart. Det är ju med mig och Pokwa och Asabia kommer alldeles strax. Men vi har ju en gäst med oss idag. Precis, vill du säga vad du heter?
Hej, Frida heter jag. Och vi har ju sett några gånger tidigare.
Ja, vi har gjort det.
Vi har lite historia.
Precis.
Vad är det nu? Vad kan vi? Det är ju inför...
Vi träffades Asabias ju när Asabia skulle ha exakt sitt andra barn. Och då tror jag att det var väl liksom mycket att hon var så här, nu ska jag föda hemma. Så nu ska jag skaffa mig alla verktyg liksom som jag kan få.
Ja.
Som är liksom... Jag tänker också det är väl det som är... Vi ska ju snacka om hypnobirthing. Mm. För att det är ju... Ja, men du får väl berätta lite. Men vem är du och vad gör du?
Ja, alltså jag... Det är intressant att man ska intressera. Vem börjar man att intressera? Ja. Så man har så många liksom, sidor av en själv. Liksom. Ska man intressera sig själv som mamman? Eller det man gör? Ja. Men jag börjar med att jag intresserar mig själv som... födselcoach. Hypnobirthing coach. Först och främst. Det är det jag jobbar med. För det mesta nu för tiden. Sen är jag 4-barns mamma. Och jag träffade er då inför Asabias andra födsel. Precis. Och det roliga var, nu är inte Asabia här än. Men
nej, hon kommer.
Kommer. Jag ringde upp henne. Jag tror det var kanske 1 eller 2 år innan hennes födsel. Och sa,
okej.
Ja. Och då så kontaktade henne och sa, vet du vad, din födsel som du har haft med första. Då har ju hon berättat ganska mycket om den och jag tyckte det var väldigt fint berättat om henne. Och hon spred det väldigt fint på hennes kanaler och liksom som hon är. Och hon hade ju använt sig av ganska mycket, hon hade experimenterat igenom ganska mycket som man gör.
Exakt.
Som man är då barnmorska, hon är precis... klar som barnmorskeutbildning tror jag.
Exakt.
Hon var ju expert på vad som finns, hon kunde ju allting. Sen så kommer jag ihåg att hon berättade det, men det var lite mer utdraget än kanske hon hade velat ha.
Ja.
Och så blev hon lite intresserad av hemmafödsel. Jag tror den andra sidan av kanske hur man ska föda.
Ja.
Och så pratade vi lite, men tänk om jag kanske skulle dela med mig de här hypnobirthing-metoden. Och då, alltså nu är inte jag exakt säker många år sedan det här.
Nej.
Men då var det ingen som kände till ordet hypnobirthing. Vad är det här för ett flumhokus pokus?
Ja, i Sverige i alla fall.
Ja, i Sverige.
För du utbildade dig i England,
ja,
eller hur?
Ja, exakt, exakt. Så att då fick jag ju förklara lite. Ja, men det är lite mental förberedning och lite olika mantran och... men också en positiv inställning inför födseln. Hej och hå, vad är det nu? Och det kommer vi gå rakt in på djupet på sen.
Det är också ganska alltså just den där grejen när någon
frågar.
Säger sig, vad är hypnobirthing? Man bara, den här frågan har
vi
fått säkerligen båda 200-tals gånger. Och varje gång man bara, det är...
Då måste jag fråga
filosofi,
dig.
Är det?
Vad är din kortaste så här, definition av? Alltså vad är din
jag
bästa sätt?
Jag brukar säga att det är liksom en metod och en filosofi som man har glädje av under graviditeten, inför födseln och efteråt.
Ja.
Så brukar jag säga.
Det är ju väldigt sant.
Så för jag tänker att så här, det, man vill så gärna så här konkretisera det ännu mer, men hypnobirthing är stort. Alltså jag menar, det kommer man inte ifrån, och det tänker man så här, det kanske kan skrämma bort många, men jag tänker att det är ju faktiskt en väldig styrka inom hypnobirthing, just att det är så brett och så stort och på många sätt liksom ganska mycket kunskap att ta in. Men det gör ju också att man kan välja det som passar en själv.
Exakt. Man får ju en stor verktygslåda.
Exakt.
Det är massa olika saker. Vissa passar, vissa bättre än en annan. Vissa gillar det här visuella. Vissa är mer liksom för att stänga in sig. Vissa är mer liksom den här beröringen och det sexuella.
Exakt.
Så att jag menar, det är ju verkligen för alla på det sättet. Och det låter ju klyschigt, men det är ju sant.
Alltså, det är grejen.
Inför kejsarsnitt kan vi också behöva då det här stänga in sig och stänga ut allt annat. Ja, men det här går in i sig själv, slappna av. Det är jätteanvändbart för
det är det
verkligen alla fall.
Och även, här kommer Sabe. Även efteråt, just jag tycker att det som är lite unikt med hypnobirthing är ju att det är just även för, alltså att man har glädje av det, inte bara så här, nu är det fokus på födseln, utan att det är så mycket bredare än det. Alltså att man har så mycket glädje av det under graviditeten, men också efteråt. Hej Sabe, du kan komma och sätta dig var som helst.
Nu är jag på plats. Ursäkta allihopa inblandade att jag var lite sen. Vad har jag missat? Ni har bara presenterat oss.
Ja. Och sen så när vi, under presentationen så började vi dyka in i hypnobirthing direkt. Men jag sa att det är så kul att prata med någon som också har mycket erfarenhet och liksom, som snackar om hypnobirthing mycket. För att,
Man är så ensam annars.
Exakt, man är ganska ensam och man är så van vid att behöva förklara vad det är.
Ja.
Så det var så kul att direkt börja säga, ja men eller,
vad är din förklaring på hypnobirthing i en mening?
Ja, men hur brukar du säga om någon frågar sig, men vad är hypnobirthing? Jag sa vad jag brukar säga.
Jag tror alltså, vi säger ganska likt. Jag tror vi säger säkert ganska likt. Alltså att det är en metod eller filosofi. Och den,
exakt
det du säger. Men vi, man märker att vi har liksom skrivit boken som att göra allt tillsammans. Och att det, de här grundstenarna. Men det är lite svårt tycker jag att sammanpaketera det. Man måste uppleva det. Ja. Och sen så är det så olika också vad folk tar med sig från hypnobirthingen.
Men det är precis det vi sa ju. Det är den här stora verktygslådan som passar för många olika. Vissa kommer ju djupdyka mer i det visuella. Vissa djupdyker mer i det här känslosamma, det sexuella. Vissa är liksom mer det teoretiska, liksom att ställa in sig. Ja, men du vet, alltså alla tar olika delar av lådan, känns det som.
Det är så bra om man kan förstå det. För det är, ibland så hakar folk upp sig lite på, upplever jag, att de tror att de måste göra allt.
Allt och göra rätt.
Göra rätt. Ja. Det blir en prestation. Ja. Och då, det tar ifrån lite grann.
Verkligen.
Det är det. Men, och alltså, jag tror att det är mycket så här samhället som vi lever i, att man tänker så här, det är så svårt att förklara, för att man tänker att så här, det som är lätt att förklara och det som folk köper, det är det som går fort eller är enkelt. Och hypnobirthing liksom, ska man säga, exakt, det handlar inte om liksom, läs igenom en gång och sen så tack och hej. Och det handlar inte heller om att det är så här, gör de här två grejerna så löser det sig. Utan det är ganska, det kan vara ganska komplext. Och att det finns mycket utrymme att göra det på sitt sätt, vilket också ger mycket liksom, om man ska säga, eget ansvar. Och det är inte kanske lika lätt att sälja, men om folk bara orkar lyssna så kan man också se att okej, men jag har liksom flera grejer att välja på. Och jag kan göra det här mitt. Och det finns ju så mycket potential i det. Och det är det man vill att folk ska förstå.
Har ni sagt vad de här grundstenarna är?
Nej, så har det inte kommit.
Vill du säga, Frida?
Vilka då grunder?
Alltså jag menar med affirmationer, visuellt. Vilka delar som är, brukar säga att, som finns i hypnobirthing?
Sex hörnstenarna.
Eller vill du säga på?
Jag kan säga. Ja, men alltså, just att man pratar om affirmationer, visualisering, kunskap, andning, hypnos och avslappning. Man har sagt det här 1000 gånger, så ändå måste man alltid tänka till. Och att det på något sätt är grunden. Och sen så finns det så mycket man kan bygga utifrån det. Utifrån liksom. Det.
Mm. Vad brukar du säga, Frida? Brukar du säga att det är grunden?
Ja, liksom, jag brukar, alltså, vi har... Det finns lite olika typer av flickuppvaksning också. Mm. Om man tittar mot Amerika och så tittar man mot Storbritannien och så tittar man liksom mer Europa och så skiljer det sig minimalt. Nu går vi in på detaljer här. Men jag tror att den största delen som skiljer sig från amerikanskt till engelskt, det är att England så har vi lagt till en bit. Att vi går igenom väldigt mycket också kring vården och hur den fungerar. Mm. För att det är många par som också känner sig lite oförberedda med liksom vad som kan komma skall. Så hur kan man då använda sig av det här ifrågasättande tankesättet som vi har inom hypnobirthing? Hur kan man lägga till det inom vården och i vissa incidenter? Och då går vi igenom lite det också. Så att jag vet inte vad jag ska kalla det för. Kanske partners roll och kommunikationen. Mm. Det är en till grund i det hela.
Jag tänker den som en del av kunskapsbiten. Exakt, jag men det är väl en subkategori i kunskapsbiten. Att man ska bli informerad. Inte bara om vad som sker i kroppen. Men också utomstående.
Ja, men exakt, men det håller jag med helt och hållet. Och liksom, kunskapsbiten är den roligaste biten tycker jag. Mm. Alltså det är då alla får de här... momenten som är så här. Ja.
Har du sagt att hur vi känner Frida?
Vi har pratat om det.
Nej men lite grann vad vi började komma in på att jag kontaktade dig. Mm. Vad var det ett år sedan
för det.
Innan du hade din andra va?
Alltså, ja precis, nej det är ju inte ett år sedan.
Eller var det två år sedan?
Ett år innan du fick ditt andra barn.
Ja precis, exakt. Ett år innan jag fick mitt andra. Så snabbt har det inte gått. Nej, ett år är precis. För jag tror att jag hade...
Du hade haft din första?
Ja, och han var ganska liten. Hur som helst, då kontaktade du mig och var så här, pratade om hypnobirthing.
Och du bara, vad är det för någonting?
Och att du vill liksom sprida ordet och du tänkte att vi kan göra någonting tillsammans för att sprida ordet kring det. Typ. Och jag för mig att jag hade en ganska liten barn. Eller så var det bara att det var första barnet och jag var bara så här förvirrad. För jag bara, jag kan inte tänka på något framtid. Just nu. Och jag för mig att du var så här, men att vi hörs lite längre fram. Och så kanske...
Ja, men jag sa det att om du har den andra, för vi var lite inne kanske. På det där. Liksom, du kommer säkert...
Få en till.
Tänk på syskon. Ja. nej men så sa jag det. Men då, låt mig då få visa dig. Dela med mig lite av det här. Det skulle vara så kul att testa. Sen kan ju du liksom få dela med dig din ärliga upplevelse. Ja. Som du sen får. Jag var ganska säker på att det kommer ju det kommer ge dig så mycket.
Ja. Då var det som jag minns att du sa det. För att det var nog så för att det var svårt för mig att tänka så här att jag skulle få ett till. Alltså det kändes väldigt långt fram. Du var ändå så här, men vi hörs då. Men det var inte så långt fram. Exakt. Och då tänkte jag ju på dig där. Om inte allt för längre fram då så hörde jag av mig till dig.
Ja, det är det. Ja. Just det. Och då så kom jag hem till dig med dina systrar. För alla systrarna var där.
Ja, precis. Och min man var där. Och jag tycker det var så kul för han blev... Han gör ju alla mina grejer liksom, som jag har för mig. Och du vet, inget är riktigt på hans initiativ men han går med på det. Och så och han tycker nog... han tycker vissa grejer lite flummigare än vad han... är lagd, liksom. Men det var ändå kul att han blev så påverkad av när du gjorde avslappningsövningar. Jag vet inte, du minns säkert inte, men han somnade varje gång. Alltså hur snabbt som helst. Bara somnade. Gick in i djup avslappning.
Det var också det här med ringen, kom ihåg.
Mm. Alltså när vi gjorde mer...
Just det.
Du gjorde en specialare.
Ja, den där gör inte jag så ofta. Nej. Alltid, men den är rolig faktiskt. Ja.
Men jag kommer ihåg att han var bara så här. Wow,
det var ett uppmärksamhet för dem. Jag ska säga till de som inte fattar vad med ringen. Men det här att man har en ring på ett snöre och så lite mer tanken så kan man få den att snurra åt ett visst håll. Och
det här, nu ska man också bryta den här lilla myten. För det är inte så att jag har gått upp med en ring framför era ögon. Nej. Och påverkat er som med det här klassiska.
Nej,
absolut inte. Liksom. Nej, exakt. Det handlar inte om det. Nu går vi inte in där. Det här var liksom att du själv håller i en tråd med en ring.
Exakt.
Och du slappnar av hela kroppen. Och du liksom nästan lutar armbågen mot bord eller stol. Och sen så låter du bara ringen få gunga av sig själv. Så att det är inte så att du ge den fart. Nej. Utan med dina tankar så kan du faktiskt få den att röra sig i en viss riktning. Så att jag pratade då med lugn röst och så sa jag, ska vi försöka tänka nu att den börjar snurra? Och så börjar den snurra utan att du ens rör andan. Och den är väldigt cool.
Och du sa det också att jag brukar inte göra den här, men det kan vara att, ja, det var väldigt bra tror jag just för min man att du gjorde den. Exakt. För då blev den var nästan, det var som att något i hans väldigt logiska hjärna blev så här, aha, det här faktiskt funkar. Ja. Nej, på riktigt. Ja.
Ett kvitto också, ett kvitto. Så här, jag får se det i realtid, det här som
det här kan jag
om.
Se. Ja.
Den måste man ju komma tillbaka till. Det är bara det, när man har större grupper nu så är det väldigt svårt att få till det här tråden. Ja, det är ringen och alla ska ha en ring. Ingen är ens gift nu för tiden. Och liksom, nej, det är ganska snabbt.
Men den är väldigt, väldigt bra. Ja. Väldigt bra. Ja. Och på hela den... allting var... Eller, du gjorde en liten komprimerad version, kommer ihåg. För att vi, det du var lite tidsbrist. Dels också så har jag väl viss kunskap. Det var ju, men det var väl mest med tiden och så. Ja. Men jag fick med mig de viktigaste delarna. Och det var ju... jag hade varit så häftigt att kunna göra en sliding doors på om jag inte hade gjort det. Det hade väl säkert också gått bra, men jag känner ju att hypnobirthing hjälpte mig något enormt alltså under den födseln.
Men enormt. Så kan jag också tänka, alltså den här sliding door grejen, vad hade hänt om jag inte hade blivit intresserad till det under min första födsel? Så jag har inte haft en annan födsel ändå utan den här metoden.
Du har aldrig haft en
vanlig födsel utan den här, om det finns en sån term, alltså ärligt talat,
nej, men alltså icke-hypnobirthing
födsel. Då jag undrar också ibland liksom, vad skulle ha hänt då, vilken bana hade jag gått,
exakt, så. Hur hade upplevelsen blivit,
ja, men precis.
Tyvärr kan man ju inte veta det
annorlunda,
men jag tänker, jag hade ju, alltså det jag hade svårt för, det var ju att jag var väldigt förlossningsrädd innan jag kom in på hypnobirthing, och jag kämpade med den här ilskan och liksom att jag var rädd samtidigt, och jag var inte riktigt, det var inte riktigt planerat, jag var inte inställd att bli mamma överhuvudtaget. Så för mig var det bara väldigt tur att jag hamnade in på det, för jag tror att det hjälpte mig att bli av med just rädslorna. Så alla kommer väl in på den här av olika anledningar, men jag tror för mig var det ju mest det här, jag hade läst den här Föda utan rädsla-boken.
Men du bodde i England då, eller hur?
I England, exakt, i London. Jag hade läst den, jag fattade den här, okej, vi ska inte ha med oss rädsla under födseln. Jag fattade det.
Exakt.
Men när jag stängde boken, jag bara saknade det här, men hur,
nu då?
Vad ska jag göra då? Alltså, det är inte bara så här, tjup, imorgon ska jag vakna utan rädslor. Det går ju inte, alltså, om man är realistisk. Nej. Så det var det som fastnade för mig mest, tror jag. Att i och med att jag övade och övade och övade, så blev jag ju av med rädslorna. I och med att jag ändrade på mina tankemönster. Och att det blev så här, ja men...
Och för någon som inte har koll, när du säger så här, jag övade och övade och övade, vad innebär det för dig?
Så att jag tror att det är olika bitar. Men det är en kombination då av korta påståenden, mantran då. För att liksom övertala dig själv om att födseln är någonting positivt.
Alltså affirmationer som
man affirmationer. Mantran, vad man nu kan kalla det för. Och dels är det ju också avslappningsövningarna. Och det är ju, ofta får man dem i form av ljudfiler. Eller så gör man det på en gruppkurs, till exempel live. Men det är ju en röst som man följer. Och den rösten hjälper dig att visualisera en värld framför dig.
Jag har ju det,
och också känna vissa
mattan. Har du kvar den?
Ja, just det.
Jag flöt på den där mattan många kvällar.
Just det. Ja, men det är allt från din favoritplats som du kanske tänker dig framför dig. Och så ska man då använda sig av sina sinnen för att liksom komma ihåg. Men hur luktar det där? Hur känns det där? Och liksom, hur ser det ut där? Och kommer du ihåg, är du med någon? Är det någon som rör vid dig? Och med de alla de här sinnena så blir det väldigt självklart. Alltså du... Och, då, och ju mer du övar, desto snabbare kommer du in i den här världen också. Så att, det räcker ju ibland med att du bara har den där bakgrundsmusiken på. Eller att du får en liten beröringstrigger av din partner eller någon. Så det, med hjälp av övning så funkar det på det sättet. Att du liksom ändrar på tankemönstren så att det blir en vana. Och att det blir så pass självklart att... att det blir...
det kommer av sig själv nästan.
Det sker per automatik.
Det är det jag tänker som är ändå ganska så här... när man pratar om hypnobirthing och förberedelse överlag egentligen, att man, att jag tror vissa kan höra oss prata och tänka så här, okej, man måste verkligen förbereda sig för att det ska bli något bra. Och det behöver man ju såklart inte. Man behöver inte förbereda sig överhuvudtaget. Man kan ju också så här, gå en kurs och så räcker det gott och väl. Men just varför man pratar om förberedelser är ju för att liksom öka chansen för att det här ska komma upp utan att du behöver tänka till. Det är också att göra det tillsammans med sina stödpersoner. Mm. Också så att de ska kunna liksom vara med och veta vad är det för triggers vi kan använda. Så vilken låt ska jag sätta på eller vilken övning ska jag sätta på? Hur ska jag röra vid min partner för att trigga igång de här grejerna som hon har övat på?
Mm.
Och att det är ju där övningen kommer in, att bara för att ge sig själv så liksom bra förutsättningar
som
är, exakt, en bättre chans så att det sitter i ryggmärgen, för att man håller inte på och tänker så himla logiskt eller med sitt medvetna att säga, ah, just det var så här jag skulle göra, utan man vill ju att allt det här ska komma som en reflex, och genom övning så sitter det ju i ryggmärgen och så blir det en reflex. Så
att, och det där med att, som du säger, sitta i ryggmärgen, vad betyder det egentligen? Men det som du sa där, så här, det medvetna ska egentligen inte göra så mycket under födseln. Och jag tror att många kanske missuppfattar det. Men vadå, det är klart att jag måste vara medveten. Alltså mindfulness handlar om medvetenhet här och nu och så vidare. Och vi säger inte att man inte ska vara medveten om sin omgivning. Men man får lov att välja att stänga ut den ett litet tag. Bara för att liksom komma djupare in i det här omedvetna. Så att det medvetna har ju den funktionen att det kan störa lite.
Jag tycker också mycket av det händer ju också automatiskt just när man är i det här hypnotiska tillståndet. Yeah. Så om man får vara ostörd under födsel så hamnar ju de flesta i ett liksom hypnotiskt tillstånd. Och då är det ju mycket av det här liksom surret runt omkring som är liksom på ytan i hjärnan. Det stängs av och man är väldigt här och nu, men man är ju också liksom i sin bubbla och går mycket på instinkt om man har den möjligheten.
Så vi har ju kapaciteten i våra hjärnor att stänga ut vår omgivning om vi hittar ett fokus som är så pass starkt. Och det kanske man inte gör till och från, men man kan göra det med bara att titta på en väldigt, väldigt spännande film till exempel. Då har man också ganska så mycket fokus. Man vill följa en linjär berättelse som man har ett början och så har den en slut. Och då blir vi också lite irriterade när någon kommer in där och börjar snacka
Punker.
Om kolla, det där har någon sett. Hon fick Oscar.
Vad var det som hände där?
Ja, exakt. Men seriöst. Kan du inte hänga med? Alltså, det blir mer irriterad. För att det är också det jag väljer. Att jag vill inte vara med i den där konversationen. Jag vill kolla på den här berättelsen. Så det är lite samma sak. Att det är inte så att du är omedveten om det omkring dig. Men du väljer bara att fortsätta i den här tillståndet. Ja, exakt.
Så jag tänker också så här, alltså delvis att man väljer, men också att man kan glida in i det där. Alltså det är inte något som man kanske medvetet måste tänka, nu ska jag koppla bort, utan får man vara trygg och ostörd, då hamnar man ju där för att kunna fokusera på det här liksom, som händer inombords, liksom, så att man kan hålla sitt 100%iga fokus. Yeah. Och det är också så skönt. Jag tror att många tänker att det är att släppa kontrollen, men känner man sig trygg så kan det ju vara liksom en sån livlina att kapa allting runt omkring och bara foka på det som händer inombords.
Mm. Just det.
Och som du nämnde lite, liksom att, som vi också upprepar flera gånger, att det är inte som att man behöver öva sig till att föda barn. Att det här är ju något som oftast sker instinktivt om vi får liksom chans att föda helt ostört och så vidare och känna oss helt trygga. Men för många så är inte det situationen de kommer föda i. Man föder oftast inte helt ostört, utan det är nya miljöer, det är massa som händer runt omkring. Och där kan ju övning och förberedelse vara extra, extra värdefullt att kunna hitta det här lugnet som finns inom en. Att bara kunna få hjälp och få fram det via den här.
Och vissa behöver inte ens öva alls. Alltså, men vissa hittar ju det här fokuset och det här djuriska, alla kallar det för olika saker, det här in the mode eller sen eller vad man kallar för. Vissa hittar ju det under födseln, spontant, liksom, för att de bara, tjum, någonting som någon säger liksom, i bakgrunden, bara får dem att låsa sänga in, vilket också är häftigt.
Verkligen.
Det är också häftigt.
Så egentligen är ju det här, alltså, vi gör ju inget så här Alltså det är inte så att vi lär någonting nytt som är helt allt.
Det är ju kroppen som gör
grejer. Det är logiskt i detta vi gör. Det är bara att vi går tillbaka till det vi skapar för att göra. Alltså det som vi djur, eller djuren gör ju det automatiskt. Utan att behöva gå någon hypnoskurs.
Precis, för de tänker inte så himla mycket med den här logiska, liksom, medvetna delen av hjärnan.
Och kritiskt tänkande. Exakt. Och liksom. Ja.
Men det är ju det här att de har inte psykologisk rädsla, djuren, som vi har. Så därför behöver vi jobba lite mer på att bli av med den. För det är det som lite skiljer oss från djuren. Annars skulle vi kunna också bara...
Jag tänker också mycket är också att de drar sig undan och får ju oftast, alltså kanske om man är ett husdjur eller något annat, men de flesta får ju vara ganska ostörda.
Men även husdjur och boskap blir ju väldigt respekterade i det där, att de ska få vara ostörda. Det är det. Mycket mer än vad vi gör med människor, kan jag tycka.
Och det är ju också helt andra förutsättningar. Man kan få bara, alltså gå in och vara, alltså få tyst och lugn och göra sin grej. Och också tänka, vad skönt att känna bara så här, nu drar jag mig undan för att det är det jag ska göra och det är det som är rätt. Mm. Alltså kunna känna det helt och hållet utan att ha någon tanke om att tänka om.
Vad skönt. Sen, så det var, då måste det vara 5 år sedan eller något som du hörde av dig till mig. Vad tycker du har hänt kring hypnobirthing på den tiden i det här landet? Jag upplever att alltså nu,
mycket. Ja. Oh my god. Mycket tack vare er. Alltså det är lite, det
men
var
det är
ju
så kul att det
så roligt.
Alltså det blev ju, du hörde av dig och så blir det, får det ringa på vattnet. Det är jättekul att kunna
bidra. Det funkade verkligen. Och det var ju verkligen, alltså, allting funkade. Ja. Jag menar att du också fick den födelsen som du ville ha, det var ju det bästa tycker jag. Att det var ju sån vad som säger game changer för alla dina följare till exempel som hade följt dig med första födseln, och sen så fick vi verkligen se dig i badkar, och jag tror inte att någon, det är inte många som hade ens kunnat föreställa sig det om man säger så. Och du var så duktig.
Inte jag heller typ.
Nej men verkligen, nej men faktiskt. Och så, men du hade också bilder, du hade liksom video, du hade ju mycket som man kunde visa. Som många inte fått någonsin se. Alltså vi har ju bara blivit så instyrda i det här medien att föda barn är så traumatiskt. Så att du har ju verkligen kunnat demonstrera det för, vad ska man säga, svenska folket. Nej, men alltså, i Sverige, för att det
finns
inte
någonting
så mycket.
Annat.
Nej, det finns inte det. Och att det faktiskt finns hopp. Det är inspirerande att det, liksom, det finns en möjlighet att kunna föda på dina egna villkor. Jag tror inte att folk hade hört det på samma sätt förut. Så det är ju bara så här. Sen dess så har det ju gått upp för. Med att folk börjar nu acceptera termen hyperbirthing. För det var ju väldigt svårt att prata
sälja
om det.
In, kan jag tro. Speciellt för svenska.
Ja, gud ja.
Att man är väldigt så här skeptisk.
Så jag tror att jag först jobbade ganska hårt på att bara sprida hyperbirthing. Vad är det? Men nu är det mer liksom, vad är fördelarna och hur kan det vara för alla och så vidare. Så nu kan man ju prata lite mer om det. Och jag tror att folk är öppna. Och det har ju blivit en trend tycker jag nu också. Jag menar, så att ni har verkligen gjort ett grymt jobb med att sprida själva termen, men metoden.
Ja, och den känner man ser ju verkligen, gud vad det hjälper folk. Ja. Alltså, det är så himla häftigt.
Det är det bästa.
Ja, det är verkligen det bästa. Man känner som att om man inte har gjort något så har man förändrat folks liv på det sättet. Alltså att kunna få en harmonisk och lugn födsel, det sätter ju liksom prägen för hela föräldraskap och ens person och allting.
Ja. Och som du också nämnde, att man vill ju någon gång kunna prata om födseln till barnen. Att återberätta liksom de berättelsen utan att det ska vara någonting negativt, utan liksom, man kunna på födelsedagen, vet du vad, nu var det första gången när du tittade ut och det var en bra upplevelse. Det är också så här, det är ju väldigt fint att ha.
Exakt, inte bara vi är så glada att du kom utan också när du kom var en så jävla vacker stund,
jag
kände mig så stark och så där.
Ja,
det är jättebetydelsefullt.
Har ni några, så vilka myter ska krossas kring hypnobirthing? Är det några som är seglivade som det brukar?
Jag tror att hypnobirthing är nog ganska hårt förknippat med hemmafödslar. Och det är det inte. Men det kan ju ha någonting att göra med att många som har gjort hypnobirthing vet ju om att det är ju en fördel att kunna välja sin egen födelseplats. Men det är ju inte alls så att alla vill välja hemma.
Nej, precis.
Vissa känner säkert tryggheten på sjukhus eller så det är inte alls någonting heller som tillhör hypnobirthing skulle jag säga. Nej. Men jag förstår
sen
också.
Sen är det kanske att folk som väljer för det här med att man vill dels att man vill förbereda sig mycket, alltså att man är ofta ganska påläst och du vet, och man vill kunna ta till den hjälp man kan få. Och i hemmet finns inte den medicinska smärtlinjen och så att det är liksom en själv som det är en själv man har. Och då kanske många väljer att förbereda sig med det sättet. Men det är inte ett krav att man vare sig ska föda hemma eller icke-medicinskt så att säga.
Jag tror också att man är mer kanske benägen att känna det är mitt ansvar att se till att den här att jag har så goda förutsättningar som möjligt att få en bra upplevelse.
Ja.
Eftersom man inte på samma sätt kan säga liksom att ja, men barnmorskorna vet vad de ska göra så jag går bara dit och liksom räknar med att allting blir toppen.
Ja.
Så jag tänker då också att man kanske kan känna så här, okej, men jag vill ha inte ett verktyg utan jag vill ha 3, 4, 5, 6 olika grejer som är oberoende av eller lite mer oberoende av de andra runt omkring utan där jag har liksom den kontrollen. Att ta fram verktyg.
Mm. Mm. Så därför kanske är vanligt vid hemfödsel. Men det är väl en bra myt då.
Ja. Jag tror en annan myt är väl det här med hypnosen. Det är ju, det är ju tråkigt att vi behöver använda det här ordet. Men det är också det här. De som har hört det utomlands. De söker sig till det här ordet kanske. Och då måste de ju hitta metoden såklart. Mm. Men egentligen handlar det om positivt födande.
Ja,
oxytocinfrämjande liksom födsel.
Att man att det låter så himla flummigt. Alltså det låter så himla abstrakt då att det är som att man är i en alltså
någon annans
barn. Någon annans jag menar okontaktbar nästan i något. Jag vet inte.
Ja, det är därför det är så dåligt att vi nämnde en ring. Men
det var därför jag sa att du inte brukar göra den och så vidare. Du nämnde det för mig just för att det kunde vara lite så här, det kändes lite out there. Men det funkade ju verkligen. Jag tycker det funkade jättebra.
Så folk behöver ju också lära alltså, det är ju inte bara hypnobirthing som använder liksom, termen hypnos. Alltså hypnos kan ju ha så många positiva effekter. Så jag tror att det handlar väl kanske mer om att folk måste lära sig att hypnos i första hand inte handlar om att liksom kontrollera människor utan att all hypnos är självhypnos. Man måste ju vilja hamna i ett hypnotiskt tillstånd för att hamna i ett hypnotiskt tillstånd. Jag tror att det är väl grunden, för det är ju något som är så fint och starkt.
Måste vara i ett hypnotiskt tillstånd, eller avslappnat tillstånd för att vara öppen för instruktioner. Det är ju lite det det är.
Det är det.
Oavsett vad syftet är, om det är så att du vill... Det finns ju också andra saker att göra till sluta röka eller bli av med en fobi. Eller,
exakt, alltså PTSD.
Så att det finns ju så många andra anledningar man kan göra det. Och då gäller det att man är öppen för det, mottaglig. Och det är man ju oftast när man stänger av det där medvetna som brukar strula. Och sen så kan du gå in och bara ändra tankemönstret. Det är ju lite det handlar om. Vilket är ganska intressant. Och de som var hypnotisörer och kom till Sverige på 80-talet. De använde det ganska mycket i sportsyfte och psykologisyfte och så. Och att sluta röka och massa grejer. Men de märkte att folk är väldigt skeptiska i Sverige med hypnoterapi. Så att de började kalla det lite mer för att vi utforskar vårt mentala rum.
Mm.
Exakt.
Var de mer öppna för det?
Det förklarar ju lite mera. Ja, det är de mer öppna för. Och det är också intressant. Jag menar, för oss tre också som håller på med detta dag in och dag ut. Vi märker ju också motståndet. Men att man går in mer på det spåret så kanske det definierar lite mer vad det handlar om. För egentligen det vi jobbar med är ett fokus.
Ja, precis.
Eller hur? Det är inget mer konst än det. Vi fokuserar.
Ja.
Och i och med att vi fokuserar så stänger vi ut det andra. Och det gör ju att vi kan slappna av mer.
Exakt. Och bearbeta på ett annat sätt.
Ja.
Alltså när man inte har så mycket annat som flimrar omkring.
Men också att de instruktioner vi får, om man får kalla det för instruktioner, det är ju väl positiv tänk och positiv inställning inför födseln. Så att det är nästan som att vi försöker övertala oss själva någonting som kanske inte är helt sant i den stunden då och där, men i alla fall så kan vi ändra våra tankemönster inför det, och där kommer ju också affirmationerna in. Affirmationerna är ju också så, det är inte någonting som kanske är 100% sant idag, men man skriver ju en affirmation som om det är sant. Mm. Och det är skrivet i nutid. Och exakt, det är jagform. Och sen så kanske det inte... Men i och med att inte, om jag inte tror att det är sant just nu, så kan jag i alla fall upprepa det tillräckligt många gånger. Och då ändrar jag ju mitt tankemässigt. Så till slut så sätter det sig i mitt undermedvetna. Exakt. Jag övertalar det undermedvetna att det är sant. Då blir det till slut en sanning. Och jag övertalar mitt medvetna. Hänger ni med?
Mm. Ja, ja, absolut.
Nej, men då blir det till slut en sanning för mig själv. Så att jag tror på det. Och that's it. Där har du svaret. För tror du på det, då går du runt och så tänker du så här, men jag är ju,
då är det
en
ju
positiv
så
person.
För dig,
jag liksom är ju en lugn person och så vidare och så vidare. Vad du nu vill uppnå.
Jag kom, när du pratade om det så tänker jag på en som skrev till mig. Vi hade en lång diskussion fram och tillbaka och jag gav henne mitt svar. Men ni kan säga vad ni känner kring det. Hon upplevde... Hon fick inte den födelsen som hon hade önskat och har gjort hypnobirthing och så. Och hon upplevde att det blev nästan extra jobbigt att de här affirmationerna som hon hade så starkt förankrat i sig själv verkligen inte blev sanna då. Hon var inte trygg, hon var inte vad det nu var. Jag kan föda mitt barn eller vad hon hade sagt och så. Och hon bara säger, jag kunde inte det. Mm. Och att det blir nästan, hon upplevde som att det blir nästan en ännu... större, alltså ett misslyckande på något sätt, att hon hade inte klarat det. Det var inte sant liksom.
Nej. Blev det en prestation för henne?
Ja, precis. Mm. En prestation och sen nu vill säga,
men bara, kände hon det inför födseln också?
Nej, bara... nej, efter.
Ja, det var efter.
Ja, efter.
Mm. När jag tänkte mer på affirmationerna, om hon, när hon läste dem, när hon övade, om hon kände att hon inte trodde på dem i början.
Om jag minns rätt så jo, men hon trodde på dem och hon liksom hade verkligen använt sig av dem. Men sen så upplevde hon, eftersom hon, jag tror att hon hakade upp sig framförallt på den här med att så här, min kropp vet hur den ska föda eller liknande. Och så blev det väl akut kejsarsnitt och det blev, hon upplevde inte att hon kunde och att, liksom att det inte funkade av den anledningen. Och vi pratade massa om att dels att det är så många olika omständigheter, parametrar runt omkring. Det är inte som att, sen när jag fick höra lite mer om hennes historia, ja, det är ju en jättetuffa förutsättningar. Liksom, och det är ofta så när man börjar gräva lite. Och sen så, jag vet inte, man kan ju också anpassa sina affirmationer så att... det är lite olika hur man väljer att tolka affirmationerna och... vilka det är man väljer. Jag vet inte.
Det är så svårt, tänker jag, så här, innan. Mm. För man tänker, man vill ju liksom, ribban ska vara hög. Att så här, vet du vad, jag är otrolig på att föda barn. Och så här, allting kommer gå perfekt. Och, så här, och det, är, så här, så här, det är väl inget fel med det i sig. För att, alltså, går det bra, okej, då fick man kvitto. Och för vissa, om det inte går bra, så kommer ändå, alltså kanske man ändå inte känner att så här, det här har ju inte med mig att göra, att det går dåligt. Mm. Medan vissa kommer ju känna just att så här, ja, det kanske var på grund av mig och min kropp som det inte blev som det skulle. Men det är väl just det att så här, man måste förstå att, som du sa, att det är så många grejer som påverkar hur förloppet blir. Det är så mycket mera än liksom bara rent fysiskt, liksom hur din kropp ser ut eller hur ditt barn rör sig. Alltså det är så jättemånga grejer också utifrån som gör att det kan snabbas på, saktas ner, alltså bli en eller annan komplikation eller inte bli.
Och ibland är ju kroppen också inte heller helt exakt med. Så är det.
Exakt, och då förhoppningsvis behöver man inte känna att det handlar om att man är misslyckad det. Man har ju också så här, du har ju ändå skapat hela den här människan. Det är så synd att när det inte blir som man tänkt, eller liksom att det blir en jobbig situation, att det som att man tänker att min kropp kan inte alls, men din kropp kunde ju befrukta och göra en hel person. Det är ju en, kanske större grej än att den kunde få ut personen.
Jag önskar mig att folk kunde känna precis det som du säger, men också så här, att man vågade drömma stort och vara positiv. Och förhoppningsvis dels att det ger en bra känsla under graviditeten, vilket är positivt i sig. Men att man också kan känna att jag gjorde allt jag kunnat. Exakt. Och sen så kan inte jag styra alla runt omkring. Nej. Jag kan inte styra exakt vad som sker i min kropp. Men att jag förberedde mig så gott jag kunde, så gjorde säkert den här situationen så bra som den kunde bli. Sen så kanske det inte blev precis det jag ville ha. Men att man också kan vara stolt i det. En av mina affirmationer var just det, att jag är stolt över mig själv. Oavsett vad som händer då. Ja, just för att gå med den känslan.
Precis. För att alltså, sanningen är ju att oxytocinet kan inte, den frisätts inte på samma nivå om inte omgivningen är rätt för mamman. Så att det är ju saker som vi inte kan påverka alltid. Men däremot så kan ju då partnern såklart påverka lite grann. Men det är ju svårt. Är det så att vi känner någon slags stress eller någonting utifrån, då kommer ju det påverka mammas oxytocin. Och då påverkar ju det kroppen, smärtan, tröttheten och så vidare. Så att egentligen, och är det så att man har prövat, som du säger, man har prövat alla sätt. Men sen kommer man till ett beslut där man faktiskt väljer medvetet kejsarsnitt. Då är ju det också fantastiskt att man tog det beslutet medvetet och inte då att man liksom har överrumplats, men att det också får lov att vara en del av födelseprocessen. Och det måste få vara det, för att jag menar, vi kan ju inte förbereda oss för alla förutsättningar. Du måste ju också uppskatta att den möjligheten finns. Det. När det är absolut nödvändigt så är det en fantastisk väg igenom födseln.
Och jag tycker, om när jag jobbar med förlossningstrauma och så, folk som har det, så handlar det ju ofta, alltså jag vill säga nästan 100%, alltså inte om, men 99% så handlar det inte om själva förloppet, utan det är hur man kände, alltså bemötande och hur man kände runt omkring. Och det kan ha varit, du vet, det är typiskt att man kan läsa en journal och det låter som världens mest traumatiska födsel, men de har känt sig respekterade och sedda, informerade och delaktiga. Och det blev en positiv upplevelse. Samma sak med en helt liksom på pappret normal födsel som kan vara supertraumatisk, för man kände sig otrygg och inte sedd. Så det är väl, det handlar inte liksom att man ska kunna styra allting, utan mer att man förhoppningsvis kan hitta det här lugnet i sig och att man skapar ett team runt omkring sig som är stöttande.
Jag tror att ett trix för det är, eller som jag brukar dela med mig med mina par, det är att gör inte ett beslut rakt på plats. Utan vad som än händer, du får en rekommendation eller du får ett förslag. Ta emot det och liksom frågasätt det, liksom samla information. Och sen be att få komma tillbaka.
Det brukar vi prata om också.
För att alltså, det är aldrig så pass akut att du inte har 10 minuter med din partner. Att bara liksom prata igenom, överväga, hur gäller detta mig? Vilka risker gäller för mig? För då kommer du få den där känslan.
Precis, det är väldigt sällan det handlar om liksom, sekunder.
Och grejen är att om det gör det, alltså det är klart att det kan vara så akut, men då får man inte någon fråga.
Det är det som är grejen. Nej, precis. Då, är det,
då händer allting bara. Har man fått frågan så är det ju för att man ska ha tid att svara.
Precis.
Så att det är faktiskt en jätteviktig grej. Kanske man kan bara nämna lite kort just det här med brain. Det ändå fick jag med mig just från hypnobirthing när jag gick den hypnobirthing-instruktörskursen. Alltså att man kan ha med sig att när, oavsett hur liten eller stor fråga det är, att man funderar för sig själv, men också att man liksom, vilka frågor man kan ställa tillbaka till personalen, att så här, vad är det för fördelar, vad är det för risker, känna efter själv i alltså instinkt eller intuition, vad händer, vad finns det för alternativ och vad händer om vi bara avvaktar and for nothing. Men nothing kan ju också vara att, så, om vi gör ingenting i 10-20 minuter. Och sen så tar vi ett nytt beslut då. Så att man också, som sagt, man får bara sitta lite med frågan och verkligen hinna också känna efter. Nu när liksom personen som har frågat har tagit ett steg bort, vad känns rätt för mig? Vilka svar behöver jag för att kunna ta ett beslut som jag känner mig trygg med?
Och då görs ju inga beslut baserat på rädsla.
Nej, precis. Det också.
Det är det som är så skillnad från en journal till en annan. Det är liksom om man bara gör beslut rakt på sak, baserat på rädsla, skräck från liksom risker, då tappar du ju kontrollen. Då är det inte ett medvetet val kanske.
Har ni någon annan myt på lager? Annars har jag en annan fråga.
Jag tror att en myt är, det är kanske lite kopplat till det vi har pratat om, just att hypnobirthing är inte för kejsarfödslar. Alltså om man har planerat snitt. Mm. Att då, då går man ju dit och sen så sköter de allt och sen så liksom, vårdas man och går hem. Men hypnobirthing kan ju vara jättefint även när man har en planerad, ett planerat snitt. Delvis just för det vi har pratat om, att det kan vara så fint under själva graviditeten att få kontakt med sitt barn, att få kontakt med sin egen kropp, men också att liksom, man har ju bättre förutsättningar att läka och att få en fin upplevelse om man känner sig lugn och trygg och liksom harmonisk även under liksom, en operation. Vad härligt om man kan få gå in i sig själv och verkligen liksom vara i den stunden.
Ja.
Och sen efteråt liksom, att kunna komma ner i varv och sådär.
Många som får ett planerat snitt kanske inte alls är öppen för att gå under kniven, som man säger, eller liksom att opereras. Eller det kan vara jättetraumatisk alltså, förberedelse. Tror jag, själv tror jag också skulle vara ganska rädd inför det. Jag tänker, det känns lite onaturligt och sådär. Så att det är ju så skönt att man också kan försvinna bort i ett fantasiland. Ja. Liksom alltså i den här avslappningen för att öva inför det. Absolut.
Precis. Så jag tror att det är verkligen något att ha med sig. Oavsett hur barnet kommer ut så är det liksom en fin... Alltså finns det massa verktyg.
Verkligen, ja. Och sen det här med gentle birth. Jag vet inte om vi har kommer på ett bra namn för det än på svenska, men det här med
gentle cesarean, eller
gentle cesarean, att man då kan återskapa sin, man kan faktiskt planera inför sitt kejsarsnitt och få det också likna en vaginal födelse om man vill, inte för alla, men att man då kan be om lite mörkare belysning, man kan göra det mysigt, man kan köra sin musik och när man också kanske återskapa det här att man får en trängre början, att man kommer ut bebisen och närhet och hud mot hud. Så det är många saker som man kan ta med sig och också förbereda och göra det en jättefin upplevelse.
Verkligen.
Så det är också något som är mer och mer uppskattat nu för tiden, hör man. Ja.
Har du någon på lagen eller?
Nej, jag tror det är väl de vanligaste, och det här hör väl lite ihop med det, men en fråga som jag har fått några gånger är just det här, så här, kan alla, alltså passar det alla, eller är det bara en viss person som kan göra hypnobirthing? Och då tänker man nog att det ska vara en lite så här yogi person typ.
Ja, det är någon som mediterar hela tiden.
Ja, precis. Jag kan inte meditera, så är det här verkligen för mig? Det här verkar för flummigt för mig. Ja. Och då, jag tänker så här, inget är väl för alla. Jag tror inte att alla, det kanske inte tilltalar alla, och det är väl fine. Och då hittar man något annat sätt. Eller vissa vill ju absolut bara inte förbereda sig och ta det som det kommer. Då får man chans att göra det. Men jag tror inte att man behöver vara lagd åt så här, något visst personlighetsdrag eller ha någon erfarenhet av meditation eller så. För att göra hypnobirthing. Som vi har sagt innan också, man kan ju välja sina delar som är också mer eller mindre tilltalande för en.
Absolut. Mm.
Och under själva födelsen kanske då märker man ofta vilka delar var det som kom till mig som jag hade bäst hjälp av. Och det kan ju vara olika för olika människor.
Och det är inte heller så att det är bara för dem som inte är öppna för medicinsk smärtlindring eller sådär. Att man måste välja någonting.
Det.
Utan det här är ju också, det kan gå alla vägar under födseln. Det är inte så att man behöver vara låst på såhär, jag ska bara köra naturlig födsel eller vaginal födsel. Och
nej.
Hej och hår, det är verkligen för alla typer av födslar.
Mm. Ja.
Jag tänker också att man ska liksom inte... det är så lätt att man lägger också sig själv i ett fack att säga, men det här är nog inte för mig. Men jag tänker att delvis att man, det skadar ju inte att bara läsa på och testa, även om du vill ta det som det kommer. Man kan ju, det behöver inte vara just hypnobirthing, men man kan ju läsa på lite grann, och sen om det inte tilltalar, då tilltalar det inte. Och, och även om man har bestämt sig för att okej, men jag vill ge hypnobirthing en chans, men vet du vad, jag, för mig liksom det här med affirmation, det tror inte jag på. Eller med visualisering, det har jag aldrig varit bra på. Men vet du vad? Testa. Två gånger. Det skadar inte. Kanske kommer det visa sig att du uppskattar det. Och kanske än mer att så här, du kanske inte tränar på det, men sen när födseln väl är igång, då bara av att liksom hjärnan har öppnats upp till att det här är ett alternativ, så kan det också komma till dig under själva födseln. Det är liksom, jag tror att det är så lätt att tänka att jag är en sån här person, och sen så går man på det spåret. Men våga vara öppen, våga testa. Det är, liksom, det är inget negativt i alla fall. Nej, sådär, precis, direkt som kan hända av att man läser på eller testar eller liksom prövar lite grann. Även om det inte känns toppen varenda gång. Ja.
Det som vissa som är lagda åt det här lite... Alltså, jag tänker på en specifik handmorska som var så här: jag tycker det är bra att man tänker sig det absolut värsta, och så blir man då inte besviken. Liksom.
Alltså, man är så, man bara, så
att jag vet aldrig. Inte att vissa kanske tänker så att om jag går in för att det här ska bli så himla bra, det ska bli min dröm, att då att det är upplagt för besvikelse.
Ja, att fallet är så högt. Så att, säga.
Att det är folk som, om man tänker att det skulle vara den negativa
aspekten. Det är, jag tror ändå att så här, om det är en dålig upplevelse, så kommer det ju vara en dålig upplevelse oavsett.
Mm. Det kommer inte vara för att du... Nej, jag tror faktiskt
för att jag tror att alla hoppas ju att det ska bli bra.
Mm.
Att det ska gå bra. Att det ska kännas bra. Jag menar, det är ingen som går och hoppas på någonting annat. Så har man en negativ upplevelse, så är den ju negativ oavsett om du har förberett dig eller inte. Och det handlar ju... Det är liksom inga garantier, utan det är som Asara sa tidigare, just det att man kan åtminstone luta sig tillbaka på att, vet du vad, okej, det blev inte som jag hade trott. Men jag vet att jag gjorde allt jag kunde för att jag och även mina stödpersoner skulle liksom ha så många verktyg som möjligt. Och det kan jag känna mig stolt över.
Yeah. Man ökar i alla fall förutsättningarna.
Ja, precis.
Att det blir bra med en positiv inställning, tycker man ju. Jag menar, det är också det här med... Om man går tillbaka till det här med placebo.
Mm,
alltså,
precis.
Det är klassiskt liksom, men... Då var ju de alla som hade då kontrollgruppen med sockerpillerna. De gick ju ut och bara, men hej, vi botade. Jättepositiva. Mm. Och det är ju just, alltså, då är det ju, man har ju lärt sig att det är de positiva energierna som har då frisatt de positiva hormonerna i kroppen, som då har faktiskt en självläkande effekt. Alltså det är ju egentligen sanningen. Så det har ju faktiskt hjälpt till i kroppen. Och det är lite samma tänk där med inför födseln. Det gynnar ju oss bara att vi faktiskt går runt och pumpar ut de här positiva energierna, än att vi går och pumpar ut då kortison och adrenalin. Exakt. Och så vidare. För det har ju skadlig påverkan på kroppen. Så att det är väl det minsta vi kan göra i alla fall för att öka förutsättningarna, tänker man. Och sen såklart, omgivningen och alla andra de här parametrarna kommer ju såklart ha en påverkan under födseln.
Självklart. Jag tänker också att, tänk ändå att i flera veckor tänka på någonting som känns härligt. Ja. Det är ju också något att liksom inte förkasta bara för att liksom själva födseln inte blev som man hade hoppats. Alltså då har du ju gått runt i flera veckor och tänkt på den här stunden som du hoppades skulle bli jättehärlig. Det har ju varit fint. Liksom oavsett hur födseln blev, så har ju det varit fint. Att gå runt i flera veckor och bara, fan vad det här kommer bli så hemskt. Vet du vad, sänk dina förväntningar. Du kanske dör. Alltså du vet, allt det här. Det finns ju ingen njutning i det. Så jag menar, då är det flera veckor av massa negativt.
Och stress. Och,
för att då eventuellt de här timmarna under födseln ska upplevas på ett positivt sätt. Det blir så skevt på något sätt. Ja.
Och att det just det där att när man, om man har visualiserat och tänkt sig hur man har sina målbilder och positivt tänkande, det blir så mycket lättare att också se dem när man sen föder, att se de här positiva sakerna, även om det inte man fick allt, men att små saker som man kanske inte hade lagt märke till annars blir fokus, de positiva delarna, snarare än att kanske om man fokuserar på att det kommer bli för jävligt liksom, då kanske man är lite mer prone att se de för jävliga delarna.
Exakt,
att de lyfts Absolut. fram.
Och tänk vilken rädsla det bygger också
inom dig. Alltså,
så går du in med ett helt annat tänk.
Ja,
exakt. Man går ju in spänd.
Ja,
och men då man bara, nu sätter vi på fight or flight liksom veckor innan. Ja, exakt. Men jättejobbigt.
Alltså, det måste vara jag tänker på det ibland. Om jag inte, bara om jag hade fått barn några år innan jag blev barnmorska, då tror jag att jag hade varit jätterädd. Alltså. Mm. Och inte, för då var det också så mycket som var bara så... ett mysterium. Ja, men hur, liksom, hur ska det här gå till? Det kan inte
det
gå.
Kan inte gå. Jättemånga har gjort det, men det kan inte gå.
Ja, men typ. Gud vad läskigt att vara den grejen att gå in och vara så här rädd. Det kan ju verkligen försvåra.
Ja, men mm. där var jag i den första. Alltså verkligen så här, vad är det vi kvinnor är skapta för att göra? Vad är det här för något skit? Vi ska liksom gå runt och ha mensvärk sen tonåren. Mm. Vi ska ha mensen en gång i månaden.
Mm.
Vi ska liksom ha ont och hålla på. Och sen ska vi ha, vi ska må illa också inför graviditeten. Och sen ska vi gå och bära på det här barnet och då slita på allt, magmuskler och hejhå. Och så ska vi då föda barnet och eventuellt då förstöra kropparna som man har då hört om.
Mm.
För efter det ser det bara down. Hill. Alltså det är såhär, tuttarna hänger. Alltså det är såhär, det är bara katastrof.
Literally damn.
Alltså, vad har jag att se fram emot där? Alltså det var noll positivitet inom mig kan jag säga, inför. Så att, jag menar, det är det som är den här vändningspunkten också, att man faktiskt kan påverka det. För att hade jag gått in med så mycket rädsla, who knows vad som skulle ha hänt.
Mm. Och jag tror att det här med, i alla fall.
Ja, men något annat.
Ja, och jag tror det kan man garantera.
Det knepiga med hyperbirthing, alltså om man tänker så här, när man ska plugga inför en stor tenta, då sitter man ju, det är ju också mycket övning, det man pluggar och pluggar och pluggar, och så bara präntar man på så mycket i hjärnan att det bara proppas liksom med massa information. Mm. Och sen så då går du in i tentan och så bara sköljer, och du kör kaffe och koffein och liksom allt möjligt, och sen bara tjuff, pruttar ut allt information.
Mm.
Men hyperbirthing är typ nästan tvärtom, med övningen så lyckas du faktiskt göra det av med en massa istället.
Under.
Så att när du sen väl går in i den här födseln eller tentan, då är du ju helt lugn. Mm. Att du faktiskt inte behöver göra någonting. Mm. Så att du behöver inte det där kaffet och allt det där spännande. Mm. Utan du är totalt förberedd och då totalt lugn.
Och då kan du följa med.
Ja, men exakt.
Jättebra beskrivning, verkligen. Innan vi ska ju avsluta här snart, pratat i nästa en timme. Men du, jag vet att du... eller säg om jag säger rätt. Du undervisar nu för att alltså man kan bli hypnobirthing-instruktör hos dig. Berätta lite om du vill göra det.
Ja, men jag tycker att nu har det kommit så pass långt att folk är faktiskt intresserade av att coacha. Mm. Jag tycker det här är så viktigt att det händer nu i Sverige. Att barnmorskor, doler börjar få upp ögonen för hypnobirthing. Mm. Det är nu vi kan börja göra skillnad. Vi, såklart, vi gör ju skillnad med föräldrar och liksom att vi verkligen påverkar deras födelser. Men också då inom vården, att de också kan bli experter inom detta så att de vet hur man ska bemöta de här föräldrarna som kommer in.
Det märks att intresset finns, för de har ju också nu sett det med egna ögon. De är bara såhär, vad är det här hypnobirthing-grejen?
Ja, men speciellt i Stockholm. Mm. Alltså det märks ju att nu kommer de igen, de här hypnobirthing-paren. De är väldigt lugna.
Ja.
Det är lite annorlunda att kunna avgöra vart de är. Ja, i vilken fas. För att liksom, de är ju samma lugn genom hela födelsen. Så de måste ju tänka om lite grann där och liksom försöka anpassa. Nej, så det är kul. Så sen förra året så har jag börjat coacha blivande instruktörer. Jag tycker vi behöver bli fler.
Vad kul.
I Sverige. Generellt.
Absolut.
För vi är ju här i Stockholm. Sen har vi ju massa som vi har livekurser. Norra Sverige, södra Sverige. Alltså vi behöver ju, mer vi kan bli,
sprida,
desto mer skillnad gör vi också in och filtrera in i vården. Över hela Sverige. Så det tycker jag är viktigt. Så att jag ska ha instruktörskurser nu i vår och
i vad höst. Hittar man info då?
Precis.
Hypnobaby.se kan man gå in på.
Mm.
Som instruktörskurser. Mm. Om man inte ser.
Nice. Är det något annat du vill plugga medan du är här?
Nej. Inget mer.
Nej.
Bara liksom spread the love och hypnobirthing. Ja. Jättekul att vara här.
Jättekul
att ha det här.
Alltså evigt tacksam till dig. Alltså, ja, verkligen. Det känns som att
jag
är ödet.
Att ni har liksom hjälpt till med detta.
Ja, det känns som att det var lite ödet faktiskt. Ja. Det känns jättefint.
Och så himla... Alltså precis som vi började med. Ja, kul det att prata med någon som också är lika insiltad som en själv. Att man kan få liksom bolla fram och tillbaka. Det är så värdefullt.
Ja, men hoppas folk hänger med nu också. Vi bara, men brains, så bara kör vi. Så bara, du vet, det är som det här. Eller så bara, vad snackar
jag tror, jag hoppas. Alltså om man har lyssnat på podden ett tag, då hänger man i alla fall med.
Jag tror det.
Ja.
Men, verkligen.
Hörni, tack så mycket att ni lyssnade. Och vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Puss och kram.
Puss och kram.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.